Varmt välkomna ska ni vara till Mätpodden. Den här gången har vi bara ett intervjuavsnitt utan eftersnack, för vi ska försöka hålla dem på ungefär en timme. Tänkte jag några avsnitt, och då har vi Rickard från K-mätteknik som pratar om laserskanning. Vad tyckte du, Pontus, vad är bra tankar som han tar upp?
Han tar upp enkelheten med dagens skannrar kontra hur det kanske var förr. Att du får med dig mer data i ett bräde som du kanske har nytta av senare. Och såklart, hur ser du till att din data som du levererar stämmer, och hur kvalitetssäkrar du kontrollerar den datan? Så det blir en intressant intervju.
Och det blir inget eftersnack i det här avsnittet, utan det blir ett helt eget avsnitt om eftersnack och kringsnack kring det här i nästa gång. Men här kommer intervju. Vi sitter här i mättältet på Entreprenad Live, och då är det ju K-mätteknik här. Och du kan väl presentera dig och lite din yrkesbakgrund och så.
Ja, jag heter Rickard Evertsson då, och har hållit på med mätning sedan början av 90-talet, och jag började som mätningspraktikant, eller började sommarjobba.
Hederlig pinpoik.
Pinpoik. Då var det fortfarande tvåmansstation. Det gick man alltså, fanns inte enmansstation på den tiden, men jag gick med prismat och sen kommunicerade man med teckenspråk eller med walkie-talkie. Så började min mätningskarriär för länge sedan.
Och vad gör du idag?
Idag håller jag på nästan uteslutande med scanning då. Så jag scannar det som går att scanna. Allt ifrån en gammal vrakbit på en halv meter till nationalarena i storlek. Liksom. Så det är allt möjligt som går att scanna i princip då.
Spännande, och det är väl det vi ska koncentrera oss här, tänkte jag, just på scanningsbiten. Jag vet inte riktigt, jag har arbetat med punktmålning, jag har varit med någon gång på scanning, och jag tror kanske rätt många har varit på den, alltså, som lyssnar då, har, vill säga, om man förutsätter, man vet, okej, man skapar ett punktmålning i resultatet, och kanske lite om hur funkar liksom tekniken, jag vet inte om du kan ha någon liksom övergripande först, liksom hur funkar en scanner och hur...
Jag kan berätta om vart det började.
Det är väl en bra början.
Det är inte så många som vet om hur det kom sig att man började scanna. Det började redan 1998. Det var en kille som bildade ett företag som heter Cyra i USA. Och de utvecklade metod för att kunna snabbt avbilda verkligheten. Framförallt användes det på oljeplattformar i början då. För att där hade man lite tid på sig, och sen så var man tvungen att avbilda verkligheten då på ett snabbt sätt. Så det man gör är att man skannar, och den skickar iväg. Nu kan man skanna upp till 2 miljoner punkter per sekund. Så den skickar iväg massa laser. Strålar, och sen får den tillbaka den, och sen så kan man avbilda hur ett rum ser ut väldigt, väldigt snabbt då. Det är det som är det fina med den här tekniken. Så man behöver oftast inte, eller nästan aldrig, komma tillbaka till ett ställe om man nu skannar tillräckligt mycket så man verkligen får med sig allting.
Och det är väl det man menar med det här med reality capture, eller att man liksom får en detaljerad bild av att man kan mäta allt i efteråt eller plocka ut data efteråt.
Ja, precis. Så det används ju till att börja med på oljeplattformar, för där ville man avbilda verkligheten. Sen så kunde man åka hem och tillverka delar som skulle då in i den här grytan med alla rör, och det skulle ju liksom funka. Man fick inte ha någon stopp, utan det skulle vara nollfel. Då tillverkar man ett rör som skulle gå någonstans. Så det var så det började. Men sen dess har det ju exploderat. Men när jag började då för 2004, då var ju fortfarande skannrarna väldigt, väldigt stora. Vi har en dinosaurie som står där borta. De var liksom stora, och då hade man blybatterier. Som fanns inte små batterier, blybatterier. Sen hade man med sig en laptop som man kopplade till den och styrde den. Liksom. Så det var jobbigt att scanna i början. Men nu har de blivit så små som den där andra som står där borta. Den här BLK 360, den väger bara 1 kilo. och är liksom stor som en kaffeburk i storlek. Så nu är det ju mycket, mycket enklare att skanna. Så nu kan de flesta skanna. Man har ju en app och sen så är det bara att trycka igång och sen så skannar man. Men problemet är att det är för lätt. Och det är också mycket lättare att göra bort sig.
För det blir ju, det är ju... För att få nytta, och oftast tänker jag att punktmål måste det väl vara georefererat. I och för sig, man kan ju jobba lokalt också. Men om man tänker sig, man vill ju ha ett punktmål som faktiskt representerar verkligheten. Att mäter man något så blir det rätt. Och man vill väl i all... Jag tänker i alla fall att de flesta sammanhang kanske man vill ha det georefererat. Att det också motsvarar verklighetens koordinatsystem. Att vilka är de klassiska felkällorna eller vilka typiska problem får man när man skannar om man inte vet hur det funkar?
Ja, bra fråga. Jag går själv i den fällan ibland. Man litar för mycket på instrumentet, att det ska leverera det man tror att den ska göra. Och NSPSen och sådär. Men det är inte alltid det är så. För det kan ha att göra med hur man går. Man kan göra ett flygande polygontåg med skanner. Och sen, då har man liksom ingen koll på hur pass bra är det i änden egentligen. Man litar kanske lite för mycket på att det ska bli bra. Men det ser ju bra ut i programmet. När man väl tummar in det. Allting ser bra ut. Då måste man ha en alternativ metod för att kontrollera sig själv. Och då oftast använder vi ju kanske en totalstation när det krävs. Liksom. När det är sådana typ av jobb. När man går långt i en korridor eller man går runt någonstans och tar sig ner i en källare. Stämmer det verkligen när jag kommer ner här? Då måste man ha en annan mätmetod som är mer noggrann för att kontrollera sig själv. Då. Och det är samma sak när man flyger drönare också. Då, alla som flyger professionellt med drönare nu, de ändå, även om de har nätverks-RTK i sin drönare, så går de ändå och mäter in ground control points för att liksom ha någon slags koll på att det verkligen stämmer. Så det är det man... Man kan göra jobb där man inte tror att det här är så pass litet. Här kanske vi inte behöver kolla oss själva. Men även jag som har hållit på så länge blir förvånad. Fan, det stämmer ju inte.
Nej, och det är väl det som är... Alltså om man bara tänker... Ja, om man har en nyare iPhone så har de vissa lidarkapabilitet. Och det är punktmålen som skapas där. Man bara går runt med telefonen. Det blir ju jättefint att titta på... Och du kan mäta så, men det stämmer inte med
det
verkligheten.
Det stämmer inte, nej.
Jag har testat hemma, det driftar ju mellan 5 och 7 mm per meter skulle jag gissa. Jag har gjort det på tomten flera gånger fram och tillbaka och jämför det då mot en totalstationsmätning. Så det driftar på 50 meter så är det ju 25 cm fel varje gång och ibland lite mer då.
Nej, men generellt kan man väl säga att det är som alla typer av mätningar, att man måste använda rätt verktyg i verktygslådan för rätt typ av jobb. Om du ska mäta den här ytan där vi sitter här, då kan det hända att det räcker med en handskanner. Du kanske bara vill veta hur många kvadrat är i det här tältet. Ja, men då kan du nästan köra med din iPhone. Men det finns ju handskannrar och då, den noggrannheten räcker. Men sen om du ska mäta någonting som är väldigt, väldigt noga, då får du kanske gå... sticka upp i noggrannhet och då kommer vi ju kanske upp till P20 eller P30, P40, alltså såna här skannrar med en egen kompensator i sig, och sen måste du även kontrollera det med totalstation då, till exempel. Men det beror på vad kunden ska ha det till.
Om man försöker kategorisera, vad är state of the art, liksom hur bra kan du få det, alltså med, utan att gå till några överdrifter, men liksom, alltså vad kan man förvänta sig idag liksom med lite olika metoder om du vill ha ett punktmål av en inomhus av en fabrikslokal, säg, som är 100x200 meter? Alltså, hur pratar man för en som inte vet kvalitetsmåtterna? Jag tänker att det måste väl finnas någon form av relativ noggrannhet om man mäter liksom ett fönster. Liksom, om jag vill måttbeställa ett fönster så vill jag, det får inte diffa för mycket. Jag vill veta kanske absolut noggrannhet till någon verkligt koordinatsystem. Hur ser det ut med dagens skannrar och om det finns nivåer på skannrar, vad får man för olika resultat?
Ja,
om man kan lite grovt liksom. Så man vet överhuvudtaget vad kan man förvänta mig av en beställning. Vad behöver jag typ säga för att få ungefär det jag tänker mig?
Alltså det är allt ifrån då, jag skulle säga ett par centimeter snoggrannhet, till att du kommer ner på 1-2 millimeter. Från då en sån handskanner som man kan gå runt med i handen, då kanske du kan komma ner på ett par centimeter i noggrannhet. Kanske lite bättre ändå. Sen då, ju dyrare de blir, desto mer noggranna blir de generellt sett.
Bra tumstart.
Ja, så den här lilla svarta då som jag har, då kanske man är 6-7 mm i noggrannhet. Men sen kan man komma ner.
Och när du säger ordet noggrannhet, vad betyder det?
Precision.
I förhållande till vad? Eller hur definierar man?
Ja, men om du skulle lägga en tumstock och mäta
mellan två punkter.
Mellan två punkter, då skulle du få samma resultat som punktmålet presenterar. Liksom. Eller inom 1-2 mm åtminstone. Så du skulle kunna tillverka en bordsskiva eller tillverka saker som du behöver till ditt kök, och du skulle liksom inte bli, det skulle stämma.
Ja, det måste ju naturligtvis vara hur nära man skannar någonting, för du måste väl få ett fel.
Ja, alltså, ja, precis. Så det är ju också en felkälla som kommer in. Ju längre bort du är med skannen och skannar någonting, desto sämre blir det. Och det har också att göra med hur skannen är utformad. Det finns ju de som har kompensator i sig, och de är ju mer noggranna även på längre avstånd. Men ju närmare du är och ditt objekt som du skannar, desto bättre precision och noggrannhet får du ju.
Och hur visar den här svarta boxen här, BLK 360, hur långt kan den skanna och vad, liksom, hur försämras noggrannheten på avståndet?
Ja, alltså den kan skanna upp till 60 meter, men de säger att du får bra data, du kan bra kvalitet på datan upp till 20 meter. Men den sticker ju iväg i en sån, den är inte ingen sån kurva utan en sån. Vad heter det?
Uppåt, eller vad heter det? Inte parabel, exponentiell kurva.
Exponentiell noggrannhet sticker den iväg. Medan då de som har kompensator, de har en mera proportionell
linjär
kurva. Så man kan säga att man kan skanna allt, eller från 20 meter, eller de här handskannrarna, där måste du gå ganska nära ditt objekt för att du ska överhuvudtaget kunna se vad det är du skannar. Så där kanske man pratar en 5-10 meter, och sen är det 20 meter, men sen upp till 100 meter skulle jag säga, sen så tycker inte jag att det blir bra kvalitet på din skanning som du gör. Det blir för långa avstånd liksom. Men du kan skanna upp till en kilometer, men vad får du för noggrannhet på en kilometer liksom? Ja,
det vet jag inte alls hur det funkar. Vi säger att jag skannar någonting här, så kommer den kanske fånga punkter 60 eller 100 meter där bort. Men om jag skannar en uppställning till 20 meter längre bort, filtrerar den bort liksom skiten som är längre bort?
Ja, man kan ställa in det. När man tömmer då sitt data, så kan du tala om för programmen att jag vill liksom bara ha data 25 meter ifrån min uppställning. Så då sorterar den bort all dålig data som du har gjort med en uppställning längre bort. Så det går liksom att filtrera bort punkter som kanske inte stämmer då när du väl tömmer in. Så att om man gör på rätt sätt, om man tänker på rätt sätt, så stämmer oftast punktmålen väldigt, väldigt bra med verkligheten. Sen kan man ju kombinera. Den här industrilokalen du pratade om, då kanske vissa rum eller vissa sektioner inte är så noga. Där kanske då beställaren bara vill veta hur det ser ut, vad du har för typ av maskiner. Så då kanske man kan använda då en slamteknologi eller ändå en sån här handhållen skanner eller någonting man trär på sig med slamteknologi. Och då blir ju punktmålet lite mer brusigt, som vi kallar, eller lite mer fluffigt.
Ja, vill du berätta lite kort vad slamteknologin är och skillnaden mot den andra typen av skanner?
Ja, slamteknologi, det innebär att du går in i ett rum och med hjälp av hur det är utformat rummet så kan din skanner beräkna var den är någonstans. Och du bygger upp ett punktmål vart efter du går, helt enkelt. Förenklat förklarat.
Den känner av om du har en vägg där och så går du fram 10 meter, så på något sätt känner den av att det är en vägg där också. Och då liksom knyter den ihop det, så man behöver inte ha referenser eller?
Nej, precis. Sen kan man ju ändå ha target som man skannar in för att få koll på sitt punktmoln. Stämmer det verkligen? Men sen då kan man ju gå över till de här stativskannarna eller terrestrial scanners. Och de skickar ju iväg en stråle och sen får du tillbaka den. På så sätt räknar den ut var någonstans det står med ditt stativ och hur rummet ser ut. Och de är mer noggranna och mer precision på dem då. Så att du kan ju kombinera olika typer av scanners för ett stort jobb till exempel. Där du vill komma in i ett annat rum där det är mera där beställaren kanske kräver att du... Jag vill veta exakt hur det ser ut här, hur rören ser ut och hur de går. Då får du kanske byta typ av scanner.
Ja, så man behöver inte ha samma överallt. Nej. Det är kanske nyckeltanken när man beställer då.
Ja, men sen finns det ju då scannrar som är väldigt... du kan använda till många olika typer av jobb. Så det är en sån man vill ha. Man vill helst bara ha en scanner som kan klara av allt. Men så är det inte riktigt.
Om man nu tänker att man är en beställare som lyssnar eller ska beställa en skanning. Vad är lagom nivå på ett byggnadsobjekt eller rotobjekt alltså man ska renovera? Liksom, hur noggrant behöver man ha i praxis liksom, så som det ser ut idag? Vad beställer folk? Vad rekommenderar man? Vad pratar man om för precision man en beställare, arkitekt eller konstruktör kräver?
Det var en jättebra fråga faktiskt. Det är nästan den frågan jag ställer till beställaren.
Och de kommer ju bara bolla tillbaka. Va? Vad ska jag ha?
Ja, precis. Vad ska jag ha?
Nej, klart. De får ju förklara vad de tänker göra.
Ja, men... vad de ska ha det till. Liksom. Och då kan det plötsligt vara så här att ja, men plushöjderna, det är viktigt i höjd. Jag vill veta rumshöjderna, det är viktigt. Och jag vill veta fallen. Aha, okej. Okay. Det hade man inte tänkt själv. Man hade trott att kanske hur stort rummet var. Att det spelade större roll, men... Det kan vara olika saker som är olika viktigt. Så det är en bra fråga. Så vi har faktiskt tagit fram ett formulär som vi börjar använda där då kunden eller beställaren får fylla i vad det som är viktigt. Vad vill jag ha ut av det? Varför gör vi skanningen? Och framförallt vad ska vi leverera? Och med vilken täthet på punktmålet? För de kan ju bli väldigt stora. Vi kanske inte behöver varje millimeter. Du kanske räcker med varje centimeter eller var tredje millimeter. Och vill du ha det i färg? För vi kan ju fota allting också. Så du kan ju få färg på punktmålet. Är det viktigt? Då kommer det ta längre tid. Och det är massa såna här följdfrågor som kommer hela tiden. Så...
Det låter som en sån klassisk mätarsvar. Det beror på.
Det beror på.
Men om vi försöker rama in lite ramar. Vad är typ... Vi säger som Navis är här idag. De har den här slamteknologin i den här rymdapparaten som man ser ut som. Den fångar uppmärksamheten när den går förbi. Men den buren skanner helt enkelt. Om man går runt i den. Räcker det... Skulle man kunna beställa ett måttbeställt fönster... När man har ett sånt punktmål.
Det skulle jag säga nej. Den är inte tillräckligt noggrann. Men däremot så är ju den... Det som är bra med den är att den täcker en väldigt stor yta på kort tid. Du kan ju liksom gå igenom ditt hyreshus. Och få ut kvadratmeterna på varje lägenhet. Hyfsat snabbt. Och ganska, med ganska bra noggrannhet. Du är förmodligen ganska nära verkligheten. Men om du vill, du skulle kunna göra samma jobb med en stativskanner, men det kanske skulle ta en vecka istället för en dag. Så det är skillnaden. Men slutresultatet kanske ändå blir tillräckligt bra för just det jobbet om du ska ut kvadratmeterna. Men om du ska beställa fönster, då måste du använda stativskanner för att få tillräckligt bra hög noggrannhet då.
Ja, det är bra praktiskt alltså, information för det tänker jag. Men däremot för renovering, man kan ta ut kvadrat på väggar, man kan ju säkert beställa alltså, gips, man kan färgsa så att punktmål, då kan man ju peka att de här brytarna måste vi byta ut och då kan man liksom använda det som att peka på och kommunicera kring materialet, så här ser det ut. Man kan se väggtjocklekar och...
Ja, då skulle jag säga Nabis räcker kanske där. Alltså, eller en slamteknologi då. Om vi ska märka så
hur mycket skiljer sig de här olika slamteknologierna? Alltså jag bara tänker BLK to go, jag ser man mycket på reklamen. Och jämfört med Navis, har du någon uppfattning om liksom, noggrannheten mellan dem?
Ja, jag skulle säga att själva punktmålen i sig är ungefär lika fluffiga. Men däremot så är då, har ju Navis en bättre kameror. Där blir det mer rent visuellt mer snyggt. Medan BLK har ju sämre kameror helt enkelt. Så att bilderna blir lite sämre. Men här, å andra sidan, kan man trigga en bild. Alltså ta en bild med en kamera som har mer pixlar i sig då. Så då kan du få bra bild ändå. Men det är en viss skillnad. Men sen är ju då BLK to go väldigt, väldigt lätt. Du kan ju gå med den, väger ju under ett kilo. Så den är ju lätt att ta sig runt med. Medan då Navisen, där kommer du inte in överallt. Den är för stor. Så det beror också på vad man ska göra.
Hur man tänker jobba. Ska du scanna stora ytor eller rum? Eller?
Ja. Ja. Jag har ju gjort de mesta typer av jobben. Och ibland när man går där ute. Shit, jag skulle ha haft en annan scanner. Man kanske inte ens har varit och kollat på jobbet. Så man upptäcker det för sent. Och då är man redan där. Och sen så man, jag skulle ha haft den här istället. Men då, ja, så är det ju ibland också.
Om man nu återgår till det här exemplet med beställa ett fönster. Alltså vi pratar om, vad ska vi säga? Det är säkert någon snickare som tycker annorlunda. Men någonstans mellan 1 och 3 millimeter måste man väl säga. Säg att du måste vara nere på 2 millimeter om du mäter. Så, eftersom för, vi säger att du har 10 millimeter luft på varje sida. Om du ska ha den typen av noggrannhet, alltså plus minus 2 millimeter på allting. Vad är det för typ av skannrar idag som man behöver använda? Vad beställer man då, liksom, säger man då till?
Ja, men då är det en stativskanner.
Ja. Finns det olika kvalitet på stativskannrarna?
Ja, alltså den lilla där svarta, den kanske inte har tillräckligt hög noggrannhet. Då kanske man får gå upp ett steg. Och då, eftersom vi använder Leica, så skulle jag köra RTC 360 där. Men den klassen, Topcon har ju också, och Trimble har ju också samma, i samma klass, och Faro också. En Faro-scanner skulle ju klara av det. Om man står tillräckligt nära fönstret, om du står 100 meter bort funkar det ju inte, men du måste liksom vara i närheten av fönstret för att det ska bli tillräckligt bra.
Hur förhåller sig de här multistationerna, om vi kallar dem för så, totalstationerna, som har en scanner i förhållande, säg till en stativskanner i noggrannhet? För hastigheten är det ju jättestor skillnad på, ja, kanske.
Det är faktiskt så att multistationerna, eftersom en, man kan säga så här, en, till exempel då en RTC 360 har en noggrannhet på 8 sekunder. Medan då en multistation är en ensekundare. Så där har du liksom noggrannheten eller precisionen då. Så en multistation har faktiskt mycket högre noggrannhet än en scanner. Men det tar ju mycket längre tid att scanna då. Men ett fönster skulle ju absolut kunna göras med en multistation. Och då är du ju 100% säker på att du är nere på dina 1-2 mm.
Ja, för du får totalstationens noggrannhet. Ja, sekundan. Ja. Okej. Okay. För jag vet att Trimble har en rätt så snabb scanner, alltså multistations.
Ja, ja, absolut. Det finns ju väldigt snabba. Så att det beror på vad du ska göra. Det beror på igen liksom. Men om du bara ska ha ett fönster, då skulle du kunna lika gärna göra med en, någon slags typ av multistation.
Jag känner i alla fall att jag får lite grepp omkring kvaliteten där, vad jag behöver och så. Men om man nu tänker kvaliteten, om man nu i utförande skedet kanske då, om man skannar, vilka felkällor finns det? Alltså jag tänker till exempel, du har en viss noggrannhet, men kan det vara deformerat inne i punktmolnet? Hur ser man till att de, när man registrerar, eller vad kallas när man sätter ihop molnen, att det stämmer överens, att det blir bra?
Jag kan ta ett exempel,
ja, det är bra,
som,
ett exempel.
Som vi gjorde för ett par månader sedan. Vi skulle gå uppifrån gatunivå. De skulle installera en handikappshiss upp på en trappa som skulle gå ner genom trappan, ner i ett maskinrum. Och då ville de veta, har vi schaktat ut det här maskinrummet på rätt ställe? Är vi på rätt plats? Och om vi är det, så måste vi i så fall skanna in det så vi vet hur det ser ut. Så vi kan anpassa hissmaskinerna efter hur utrymmet ser ut. För det var ett befintligt utrymme som de hade grävt ut. Så då gick vi, skannade uppifrån gatunivå. Och sen gick jag då som ett flygande polygontåg med min RTC 360 i det här fallet då. Men en mediumbra scanner helt enkelt. Utan då, det finns ingen kompensator i den. Sen när jag kom ner så scannade jag även då det här hissmaskinrummet. Och sen så började jag, sen tömde jag in allting i scanningprogramvaran. Och i och med att jag har gått ett flygande polygontåg, så det är inget riktigt bra fackverk liksom. Utan jag fick ju anpassa mig hur byggnaden såg ut. Så när jag gick där och skannade tänkte jag, undrar hur det här kommer bli. Men programmet säger, talar om att det är helt okej. Okay. Jag får gröna länkar liksom, men det ser bra ut. Liksom. Men sen då, samtidigt så gick vi ju ett polygontåg med en totalstation den här sträckan också. Vilket var ganska bra. För när vi väl svart på vitt så är ju 5 centimeter fel när jag kommer ner med min scanner. Det var en så här liten eye-opener, eller liksom aha, ja shit, jag misstänkte det, men jag trodde inte det skulle vara så här mycket fel.
Det blir ju mätprincipen, alltså att du får som ett flygande polygontåg eller med fackverksprincip och som en tunnelmätning.
Ja, så ju bättre ditt fackverk är, ju mera trianglar du kan göra när du går och skannar, ju mera länkar du kan göra mellan olika stationer, desto bättre, mer tight blir ditt punktmoln. Det är exakt samma sak som vanlig mätning egentligen. Så det de gjorde med sin totalstation, det var att de gick ner och sen vände de och sen upp igen. Så de fick ett fullständigt anslutet polygontåg. Så det var ju räddningen i det här fallet då. Eller, det hade kanske säkert funkat med 5 cm också. Men vi fick ju liksom justera punktmålet och anpassa det efter totalstationsmätningen.
Och det kommer man egentligen aldrig kunna veta om man inte mäter in det på, alltså har kontroller egentligen.
Nej, så det är ju ett råd jag kan ge till alla er som vill ge er in i scanningbranschen eller även drönarbranschen, att kontrollera med en annan mätmetod om du känner på dig eller vet om, eller att beställaren kräver att det måste vara en hög noggrannhet på det här punktmålet. Kontrollera med en annan typ av mätmetod som har högre noggrannhet.
Det måste ju bli ännu viktigare i projektering på distans. Liksom. Nu när covid har varit, jag jobbar ju mycket med markprojektering så det är inte så kinkigt ändå. Men jag har inte varit ute på arbetsplatser i, ja det var en period på nästan 2 år. Jag hade ju bara punktmoln och foton och mätningar och så. Jag kan ju inte bedöma om det är fel. Det ser det bra ut i min ände. Och jag får en produkt, så är det ju det som är verkligheten för mig. Och då förutsätter jag ju att det är bra. Det kan ju bli extrema kostnader. Vi säger om det är någon AK och alla arkitekter, konstruktörer och så, bara går på det punktmålet. Och
ja, men så man har ju ett ansvar alltså.
Den kvalitetsansvaret måste ju nästan bli väldigt stort.
Ja, det är ju bra att allting har blivit mycket lättare att hantera ute i fält. Det är mycket enklare, mycket lättare, mycket smidigare. Men det har ju också en baksida. Det kan lättare bli fel då om man inte har koll på vad man gör.
Det låter som ett genomgående tema. Som Per Nilsson pratade där om drönarflygning. Att alla kan skicka upp en DJI och skapa den. Men det är, på en bra dag allt går rätt och allt processas rätt så blir det ju jättebra. Det är ju när felen kommer och man tappar täckning eller det blir fel knytningar eller propellerna slutar. Ja, vad som helst. Det är då man måste veta vad man håller på med.
Det kommer ju med erfarenheten att man har gjort det förut och att man kan ju faktiskt fråga någon annan då, om man har någon kollega eller någon annan i mätbranschen, hur ska jag tänka här? Det är inte fel att fråga.
Det är ju ändå en relativt ny form då. Det finns säkert kurser man kan läsa i scanning på högskolan då, men hur det funkar. Men hur lär man sig scanning idag? Vi säger om man är ett mätföretag då, så vill man, okej, men vi vill bli riktigt duktiga på det. Vi har en scanner, vi kan köra. Och så, men hur liksom idag går man tillväga för att bli duktig på scanning? Alltså, finns det någon liksom branschpraxis, best practices? Eller blir det att man får liksom, idag är det att man måste liksom utveckla sin egen standard och testa sig fram? Eller vad har du för tankar kring det? Så att man får liksom en jämn nivå, eller att man vet att ja, men det är tillräckligt bra liksom. Jag har ryggen fri, det här är en metod som funkar, eller är det fortfarande lite skråverksamhet att vi har ett bra sätt och det är liksom en företagsfördel för vi vet vi kan producera det här?
Ja, det var en bra fråga. Det är väl lite det jag pratat om, alltså, det beror på vad kunden vill ha för typ av slutresultat. Sen får man anpassa sin scanning efter det. Och framförallt kontrollera den om det behövs då. Det är väl som all mätning. Det är väl att man måste lära sig av någon annan som har gjort det innan. Det går ju att gå kurser. Men de kurserna är egentligen mest anpassade för hur man ska ta hand om datat efteråt. Själva utförandet är ju, man måste tänka som en mätare. Det är samma, ja. Det är samma tänk liksom.
Vad tycker du kan vara ett bra sätt att kvalitetsmärka en modell? Alltså hur berättar man vidare att den här modellen har den här kvaliteten när det gäller skanning? Alltså, för om du säger särskilt om man nu har olika kanske kvaliteter på olika delar av en skanning, finns det något vettigt sätt att det mejlet glöms bort? Eller?
Nej, man kan ju skicka med en rapport. Det finns ju då en kvalitetsrapport där man ser hur pass bra punktmålet är, vad man har för target error och sådana saker. Men sen det som du säger också, det är kanske att man, det har inte blivit praxisen, men man kanske ska tala om vilken typ av scanner man har använt för det här jobbet. Vad du kan förvänta dig, är verkligen väggen där den ska vara, eller kan det vara att bruset har gjort att den hamnar en centimeter fel? Sådana saker kanske man ändå ska tala om, för det kan ju hända att det här punktmålet hoppar vidare till någon och sen så börjar de ju använda det för en helt annan, ett helt annat ändamål.
Det är väl det som är risken. Alltså jag jobbade innan då med trafikverksmätningar. Trafikverket har ju väldigt tydlig dokumentation där, och först tyckte jag varför ska man ha det, men jag började ju förstå det, eller jag har förstått att det datat lever ju vidare och det går ju vidare till någon annan konsult, och så är det något nytt projekt på samma vägsträcka. Då är det otroligt viktigt varför, vem mätte in det, när mättes det in, varför gjordes det, vilken teknik är det, blandar GNSS som en markmodell till exempel. Det kan ju vara lite drönarmätningar, det kan vara lite NH-data, det kan vara lite totalstation, det kan vara lite nätverks-RTK på olika delar, och kan man inte härleda det, då börjar man ju med att skrota allting som man har tidigare. Och så börjar man om från början, för man har inget sätt att bedöma.
Nej, alltså. Det där borde bli lite mer uppstyrt tycker jag. Det är alldeles för flummigt nu tycker jag.
Det finns ju en svensk standard för just terrängmodeller eller triangulära modeller, den SIS 44 som ju är 21144 någonting. Så där ska man ju i CAD-modellen, om man nu pratar 3D-faces, en triangelmodell, då ska man ju ha ett block där det står liksom modellursprung och telefonnummer och bla, alltså massa grejer, statistik över det. Och jag tänkte, ja, det var ju smart, för då ett mejl eller PM eller sånt, det trillar ju bort, men den där modellen kan ju flyga vidare till någon, och finns det då i alla fall som ett fryst lager, alltså som DVG då, formatspecifikt då, men det är ett rätt så bra sätt att få med den datan vidare.
Absolut. Det finns säkert en standard för scanning, en HMK-standard som man säkert skulle kunna. Men du vet ju hur det är i konsultbranschen. Man får en beställning av en kund och man levererar ett punktmål och kunden är nöjd. Men sen då, vad händer med punktmålet?
Ja, ska vi ta lite där? Alltså, om man, okej, inte kvalitet då, men om man pratar om vad händer sen då? Det finns en term som en fotogrammetrist, kan man väl kalla den, i England. Han är rätt aktiv på LinkedIn, Barry Bassnett. Han gör mycket med systemkameror, fotogrammetri i alla fall. Han har en artikel som heter What's the point of a point cloud? I hans inspektioner så syftar han då mer att fotorna kanske är mer intressanta. Men att det tänker jag är utmaningen. Det är alltså, du får ett jättetungt punktmål. Okej, du har det. Vad nu? Om man bara översiktligt, vad är branschpraxis idag? Hur ser flödet ut för att förädla den punktmålen vidare? Hur jobbar arkitekterna med det? Eller typ, vad vill de ha? Vill de bara ha ett punktmål idag, eller vill de ha liksom en färdig modell? Hur gör man den? Vad får du för tankar på liksom steget när man väl har en kvalitetssäkrat punktmål?
Ja, bra fråga. Alltså, jag kan ta ett exempel till då. Vi gjorde ett jobb åt en kund för ett par månader sedan, och själva skanningen går ju väldigt, väldigt fort. Alltså, det är det som är så kraftfullt med skanning. Man går över en yta och man fångar verkligheten väldigt, väldigt snabbt, och man får allting ner på millimeternivå. Sen då, vad ska vi göra sen? Man har ett otroligt stort punktmål. Man kan ha miljarder punkter i det. Det kan bli x antal gigabyte stort. Men det är ju återigen då, vad är det kunden vill ha? Kunden kanske bara vill ha ett 2D-DVG-planritning. Då tänker man, okej, jag har gjort all den här skanningen som blir bara en 2D-planritning. Men det är, ibland är det så. Då får kunden det. Men vi brukar ändå skicka med en viewer med punktmålet så att kunden själv kan gå in och titta och själv ta mått i punktmålet om kunden vill ha fler mått än vad som finns med i 2D-DVG-ritningen. Men sen kan vi också göra såklart, det är det här då som sätter hur dyrt det blir. Om vi nu ska göra en IFC-modell eller en REMT-modell, då kan det ta tid. Och sen måste vi också veta hur pass noga vilken level of detail, loddnivå ska vi ha på våran modell. Då kan du springa iväg i tid och pengar. Men punktmålet finns ju alltid där. Punktmålet sparas ju, så vi kan ju, om kunden ångrar sig eller talar om att okej, jag vill också ha en 3D-PDF eller en IFC-modell, då kan vi såklart göra det, för punktmålet finns ju kvar.
Ja, det är ju fördelen när man har punktmålet. Alltså jag tror viewen, bara man får allmänt accepterat eller allmänt känt att det finns en viewer med ett punktmål där kan man mäta. Jag tror det räcker väldigt, väldigt långt i många fall, för då kan man sitta och mäta själv och titta. Och just, jag tycker bara, man kanske tar den för given, men kommentarsfunktion, att man kan liksom sätta punkter och prata kring, ja men den, ja här har vi en, jag brukar säga brytare, men alltså elektrikerna pratar jag om, vi måste byta de här utrustningarna och så. Alltså det möjliggör då att de vidare i projektet, att de kan jobba med datat utan att ha massa specialprogram, utan, men man kan ändå peka på saken utan att åka dit på plats och vara 20 man och ta foton och sen
märka. Men sen är det så konstigt, alltså, då ringer man och ibland får lite feedback från kunder, har ni kollat på View? Nej, den har vi inte kollat på. Vad ska vi använda den för liksom?
Det är väl den bästa featuren, tycker jag, av allt.
Ja, jag tycker det är jättekonstigt att kunden inte använder viewern. Sen frågar man en annan kund. Ja, men den är jättebra. Vi kollar på den hela tiden. Så det är väldigt olika vad folk använder den här viewern till. Eller om de ens använder den liksom.
Du nämnde Revit-modell eller en IFC-modell. Alltså ungefär då. Alltså, det går inte att säga något exakt. Men hur lång tid tar det i förhållande till punktmål, alltså liksom, vad, om man nu tänker budgetpriser som man får en känsla för om jag beställer det, kan man ha något alltså hus, kontorsbyggnad, alltså liksom vad...
Om du scannar i en vecka så kanske du kan få en modell 3 veckor senare.
Och då har de jobbat i 3 veckor eller?
2 veckor senare, det beror på vilken level of detail såklart, men det tar tid att göra en modell. Men däremot punktmålet, om du scannar en dag ute så tar det ungefär en dag och registrera och städa punktmålet, fixa länkar och exportera en recap-fil till exempel. Så det är förhållande ett på ett där. Men sen om du ska göra en modell kanske det tar 3 dagar extra. Liksom.
Är det in-house här eller skickar man mycket sånt till Indien?
Vi gör både och. Det beror på hur mycket vi har att göra.
Programflödet, gör man det i Revit? Man tar in punktmålet i Revit och modellerar upp det? Eller finns det andra specialiserade program? Och hur ser, liksom, finns det halvautomatiska lösningar? Hur ser det flödet ungefär?
Vi håller på att kolla på lite såna halvautomatiska, men ingenting är ju helt automatiskt än, tyvärr. Men ja, vi har lite olika vägar vi kan gå där. Så vi har inte riktigt bestämt oss vilken väg vi ska använda än. Men vi håller på att titta på lite olika program. Det finns olika program för olika typer av jobb också såklart.
Har du något förslag? Hur kan en projektör använda sig av ett punktmål? Har ni ett förslag? Hur jobbar man med det datat? Alltså från reality capture som det heter. Liksom.
Nej, det har jag liksom. Jag släpper i...
Du släpper den. Nu är det...
När jag har exporterat mitt punktmål eller exporterat min IFC-modell, då släpper jag det. Okay, så det kan jag inte svara på den frågan. Det tar mitt ansvarsområde slut.
Och intresse.
Och intresse.
Ja, nej, men okej. Okay.
En annan häftig grej som vi håller på med nu, det är ju att man kombinerar olika typer av... reality capture-metoder för att försöka få fram sanningen. Man kanske flyger ett område med drönare. Man kanske skannar området med en vanlig terrestrial scanner. Man kanske mäter med en GPS. Och till sist kanske man också går över med en markradar. Och då har man ju kombinerat väldigt mycket olika metoder för att försöka få fram sanningen som ligger där framför en. Men man vet inte riktigt om den stämmer. Eller om det verkligen är så. Och det är ju häftigt. Och vi får väl se vad framtiden har i sitt sköte. Men vi håller på med ett stort projekt nu som kanske kan avslöja något riktigt häftigt. Med hjälp, med tack vare de här olika instrumenterna som vi har framför oss här idag.
Okej, så ni håller på att titta på och kombinera allting liksom till en modell på något sätt. Häftigt. Ja, men det är väl dit det går. Någonting som jag personligen är intresserad av är att, alltså, scanning utomhus. Jag jobbar väldigt mycket med projektering utifrån drönardata då. Men det blir ju inte riktigt tillräckligt med upplösning längs kantstenar och grejer. Om man nu inte specifikt flyger det. Och, ja, det är jättebra för volymer och det går att använda det i kombination med någon mätning av brytlinjer och så traditionellt. Men jag har funderat på det med skanning. Alltså, hur skanna utomhus helt enkelt. Är det någon skillnad mot inomhus? Kan man få till bättre än drönarnoggrannhet utomhus med en skanning relativt enkelt?
Jag skulle säga att ibland då får vi någon beställning på att vi ska flyga en skärgårdstomt till exempel där det står massa tallar och den blir lite komplicerad att flyga då med drönare. Då går vi dit och skannar istället. Och du får ju bättre täthet på punkterna och du kommer åt på alla ställen. Men däremot så kan ju, om det är mycket gräs till exempel, så blir ju punktmålet även här stökigt liksom. Det är svårt att se vad som är vad. Är det en sten eller en grästova eller är det bara gräs? Så är det mycket vegetation på marken så blir punktmålet stökigt. Men
det blir väl samma med drönare eller lidarskanner. Alltså det blir ju stökigt oavsett.
Ja. Så ja, du kan skanna utomhus. Ja, du kan fota och få färg på punktmolnet. Så vi skannar mycket utomhus. Men oftast kombinerar vi. Vi kanske ska skanna en fasad. Men kommer inte åt taket. Då får vi flyga taket. Då får vi liksom kombinera två metoder för att få hela huset med tak.
Hur vektoriserar man punktmoln på ett vettigt sätt? Det jag menar är ju att som utomhus är egentligen väldigt lite data man använder sig som projektör i alla fall. Ofta är det anslutningslinjer, man behöver någon klassisk kantstenskant, vägkant, någon målad linje. Alltså egentligen en projkarta om man tänker traditionell totalstationsmätning är ju relativt lite punkter på ett område och det räcker gott och väl liksom till det man gör. Och ofta är man ju ute efter de här brytlinjer som är de definierande objekten och så utgår man ifrån det liksom, när man bygger sin projekterade yta eller terrängmodell eller vad man nu vill kalla det i vilket program då. Och det jag upplever som utmaning då med drönardata som är ett punktmål är ju att det är extremt jobbigt att sitta och plocka ut manuellt kantstenskanter och vektorisera. Hur gör man det på ett vettigt sätt? Vilka program har man idag på marknaden? Hur gör man det på smidiga sätt idag? Utan att liksom... Så känner jag idag många gånger att hellre har jag nästan en drönarflygning och en mätning. Fast man säger till, mät de här kanterna, mät de asfaltskanterna. Så man får dem färdigt så man inte behöver sitta i punktmolnet. Och...
Ja, det beror på.
Det är bra.
Igen. Ja,
men vilka parametrar
vad där? Beställaren vill ha. Men visst, man kan digitalisera utifrån ett punktmål. Det, fördelen med ett punktmål från en stativskanner är att du får mycket mer, oftast i alla fall mycket mer tätt med punkter. Och det är lätt att se vad som är vad. Så det är inte så svårt att ta ut en kantstenslinje från ett punktmål.
Nej, drönarflygning är jobbigare. Det blir bara några stycken punkter på sin höjd. Men vilket program? Alltså vad finns det för program som gör det?
Ja, alltså vi kör ju mycket Freed Reshaper. Alltså,
vad heter det?
Cyclone Freed Reshaper.
Ja, det är Leicas va?
Det är Leicas. Det är den vi använder. Men det finns ju Terra Solid och det finns ju även TBC och andra program. Men ja, men vi gör... Oftast så skickar vi ju det här punktmolnet till en konstruktör som sitter och gör det själva. Så återigen så...
Men de har ju inte 3D-shape och...
Nej, ibland har de inte det.
Nu finns det ju säkert folk som har det också. Men alltså jag tänker, många tar nog... Som jag, liksom man försöker få in det i Civil 3D då som en markprojektör via Recap. Och så sitter man bara manuellt och vrider där och så hoppas man att det snappar rätt. Så det är lite så shaky, alltså det...
Ja, där har jag inte så mycket erfarenhet. Vi skickar det vidare till andra som tar hand om det. Eller så är det sitter några andra killar på firman som håller på som är mer erfarna än vad jag är. Så jag kan inte riktigt svara på den frågan.
Nej, jag bara undrar det. För det är ju liksom nästa, alltså man tänker vidare det. Att, och jag tror det mycket handlar om att berätta bara flödena. Alltså hur gör man det och där är bra vägar. Och berätta för beställaren också att det här kan man få. Men det är väl därför vi pratar om det. Ja. Så man sprider kunskapen.
frågan man ofta får när man kommer ut, vad är det vi får? Ja, men då brukar jag säga så här, allt du själv kan se när du går runt från din, med dina ögon, där kan vi också skanna. Då fattar de, okej. Du blir liksom, du förstår dem vad de får. För en del förstår inte det här med punktmoln. Men frågan man inte får så ofta numera, det är, vad är ett punktmoln? Det är liksom accepterat, en accepterad mätmetod. De flesta har sett ett punktmoln, men för kanske bara för 5 år sedan eller 10 år sedan, då var det ingen som visste vad punktmoln var. Så det är ju en stor skillnad numera, att man inte behöver förklara vad ett punktmoln är. Förutom ibland då när man går med en beställare. Men vad är det, kan du mäta det här? Ja, allt du ser själv kan jag mäta.
Vad är oväntade saker eller saker man kanske inte så tänker spontant på? Vad har man för nytta av skanningar? Alltså användningsområden som du har sett. Bara, oh, det var ju smart liksom. Alltså, eller löst ett problem som ni har gjort i skanning. Det kan vara stort eller smått.
Oh, det var en bra fråga.
Tänk andra industrier än bara byggindustrin. Liksom har andra, alltså jag tänker fastighetsförvaltare eller poliser. Eller liksom, vad finns det för... Jag kan tänka mig, som jag såg på YouTube, så Forensics-kanal. De skannar ju mycket för att liksom dokumentera en brottsplats. Och man bara, det var ju smart.
Nu har ju NFC har ju köpt skannrar själva. Så de gör ju det. De använder skanners för att dokumentera brottsplatser. Det som är inte så stort än i Sverige, men som kanske kommer, det är ju att man kanske ska dokumentera kulturarv på olika sätt. Alltså det kan vara en fasad, en träfasad, eller det kan vara någon staty, eller det kan vara någon galjonsfigur någonstans. Det är vi inte så stora på i Sverige än. Om man jämför då till exempel med Italien eller Frankrike, där man gärna vill bevara sitt kulturarv. Och det är kanske inte så dumt att kanske bara titta på det här i Sverige också. För vad händer om ryssen kommer? Vad ska jag ta vägen med alla mina statyer? Eller kommer den här fasaden förstöras då? Eller ett lysande exempel är till exempel Notre Dame som brann ner. Som tur var så hade de skannat den både in- och utvändigt innan. Så den är ju enkel, förhållandevis enkel då, att bygga som den var. Men det finns massor med byggnader som man skulle kunna skanna här i Sverige för att bara göra det. För att man kan då återskapa någonting om det skulle gå sönder. Men det här kanske krävs en katastrof för att det ska liksom slå igenom. Men där är ju skanningen, där är det som gjord för det där egentligen.
En sak som poppar upp i mitt huvud. Och vad tror du om liksom det här att samla alla punktmål, alltså så få en stadsmodell eller få liksom mer att det skannas ju på så många olika håll. Finns det några tankar kring det från städerna eller förvaltningen att man kan få lite som en karta? Alltså jag menar, om du går in på en Niro eller Google så kan men där är vägarna. Du kan ofta, nu kan du se lite 3D-byggnader och så, men att man får mer exakt data där. Hur ser det ut på den fronten?
Jo, men det har ju börjat, det finns ju olika aktörer som försöker att kartlägga städer på olika sätt med framförallt flygfotografering eller lidar uppifrån luften. Så det kommer säkert mer och mer. Men problemet är ju då att allting är föränderligt. En vecka senare kanske inte ser ut så där längre. Men det finns ju de ambitionerna, absolut. Så vi får väl se, helt enkelt.
Ja, det är sant. Jag har ingen aning vad den kvaliteten är på. Är det något annat? Nu har vi ju pratat en stund om skanning. Det finns ju hur mycket som helst att prata om såklart. Men är det något annat du fastnar för här? Eller i alla fall, annars är det väl att berätta om KOs erbjudande. Om man tänker, vad riktar ni er för typ av kunder? Vad är ert koncept där med skanning? Och vi är ju ändå trots allt på en mässa, så man får ju liksom pitcha sig lite grann.
Jaha, okej. Okay. Du menar så. Ja, nej, men alltså det som vi är duktiga på, det är just skanning som... Vi har gjort massa olika typer av jobb, så vi vet ju hur man ska gå till väga och hur vi ska utföra det. Men sen har vi också väldigt mycket duktiga drönarpiloter på firman som har hållit på länge. Plus att vi håller på att fuska lite med markradar numera. Så det är väl de tre nischerna som vi är duktiga på. Förutom då den här vanliga traditionella utsättar businessen som vi också har då. det som är bra att vi har folk som har jobbat med det länge. Så vi har ju gått på alla nitar. så det känns skönt liksom.
Ja, kan göra hela paketet då.
Ja, så ja. Det, men så när vi är en liten firma så vi... I alla fall fortfarande ganska liten. Så vi kan ju ta ett jobb med kort varsel oftast. Det är inte så långa beslutsled. Utan det är bara, är det någon som kan? Ja, han kan eller hon kan. Vi drar liksom. Och sen kör vi.
Det låter bra. Så då kan man gå in på KO Mätteknikens hemsida där. Så. Men jättebra, jättekul att få reda på lite mer om detaljer kring scanning.
Ja, kul att få vara med. Tack så mycket.
Vi säger väl så för den här gången då?
Det tycker jag att vi gör. Väl mött nästa gång.
Väl mött nästa gång, ja. Och har du tankar eller vill dela med dig av dina observationer eller rättelser så skicka dem till jonathan@landskaparen.se. Och dela gärna med er av era erfarenheter på LinkedIn. Ni kan ju svara i avsnittstråden. Och framförallt berätta till andra om mätning och mätosäkerhet och sprid att det här är ett viktigt yrke och upprätthåll kvaliteten och god mätsed i allt ni gör. Tack för att ni lyssnar. Ha det så bra. Hej.